Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Och vi skriver in ett datum som är 18 oktober. Jesper, har du lyssnat på Robins senaste podcast avsnitt?
Ja, jag delade upp det att jag tog halva avsnittet på väg hit igår och så halva avsnittet på väg hem igår.
Ja. Är du chockad över vem du sitter bredvid nu eller?
Nej, jag visste ju vilken dåre det var.
Ja. Det är ju så att Robin har en podcast där han försöker bli kompis med vänner och, eller med människor. Och efter typ...
Ni var ju kompisar redan innan, men...
Vi har haft en arbetsrelation innan. Ja. Men nu är vi kompisar. På ett sätt som du inte... Som du borde känna dig lite exkluderad i den här setupen nu. Även fast jag noterade att ni höll på att bråka med mig igår. När jag hade gått. Men... Ja, så där är din podcast. Nu har du lyssnat
på den. Ja, jag har lyssnat på den. Nej, men det var ett väldigt fint samtal för att lära känna David. För det var ju verkligen, jag känner ju David, men jag fick lära känna honom lite djupare och alla de här galna historierna från... Ja, du har ju haft ett väldigt... du har gjort mycket med reklamuppdrag i England och lärare och så...
Hundar.
Radiokarriär, hundar. Det som jag... Jag vet att du inte ljuger, men... Salsa, det var konstigt. Samba, sorry, ja. Det var märkligt. Och det där, du blev lite avslöjad när du inte fick någon medalj. Du ville bara liksom, nej, men fick du ingen medalj? Nej, nästa fråga. Lite så.
Ja.
Men du var med där.
Absolut. Ja. SM Samba Dans. Ja. Om du var 88 eller 89 i Uppsala.
Men jag har ju haft koll på David längre än vad han har haft koll på mig. Och det innan och bra. Jag gick ju mycket på... Du och jag har en gemensam vän som heter
Nej, hockeyn.
Marcus Söderlind. Ja, och han tog, för min pappa var djurgårdare och jag blev ju AIK-are direkt. Och han ville inte gå med mig på AIK.
Nej.
Så då fick jag gå med en arbetskollega, en kompanjon till honom, son. Ja. Som jag är i din ålder.
Ett år yngre.
Ja, så han fick ju släppa med mig på match. Jag var typ 9-10 bast liksom. Mycket hockey på den tiden. Och då var jag rätt rädd för David. För David stod ju bara och skrek på matcherna.
Redan då?
Ja. Och sen dök den där killen upp när jag var bollkalle sen också på IFK Lidingös matcher. För då stod du i mål och då skrek du också. Så jag hade koll på det. Sen skrek du i radion när jag skulle spela. Och sen...
Jag bara skriker det.
Ja, verkligen. Men sen har vi mött så här och du skriker desto mindre. Men...
Exakt. Mm. It's an African thing.
Ja. Nu säger du så.
Ja, absolut. Kolla på hockey och skrika.
Ja, verkligen.
Ja, jävlar, den sporten växer alltså.
Ja, det måste jag göra.
Ja, men vi hade ju samma hatobjekt, Johan Åkerman.
Ja, det var så pinsamt det där. Ja.
Mm.
Jag kan inte ta den nu.
Nej, så tar man någon gång.
Benzema vann guldbollen igår. Ja. Eller Ballon d'Or.
Mm. Ballon d'Or.
Ja. Och det är väl helt rimligt tycker jag.
Ja.
Men det viktigaste priset igår delades ut utav på samma gala Socrates Award. Mm.
Men det dog vi igår.
Nej, men du drog inte vem som vann.
Nej. Mm.
Men däremot så tippade ni rätt. Vem var det som hade Mané?
Sadio Mané vann.
Ja, det nämnde jag. Ja. Vad kul.
Det var ju snyggt.
För det var Rashford var den enkla, men vad ja.
Han har upprättat ett allmänt sjukhus, finansierat skolor och hjälpt familjer ekonomiskt i sitt hem, i sin hemstad då, nere i Senegal. Mm. Dessutom donerade han pengar till den senegalesiska nationella kommittén i kampen mot covid-19. Så att han har liksom, och det sjuka, eller sjuka är det inte, han gör ju rätt mycket utan att liksom flasha.
Ja.
Han bara gör de här grejerna.
Och vet du, då kan ändå supportrar gå på honom för att han är alltså så här, han är poserande, det värsta jag vet, när folk, när liksom fotbollsspelare gör bra gärningar och så ska man ändå liksom gå på baktanken att det ändå ska synas. Mm. Ja, det är fantastiskt.
Och han är ju också så här, men alla har ju sett de här bilderna på när han kommer med mobiltelefonen spräckt glas eller du vet, kör inte de flashigaste bilarna, så att han känns som att han när man pratar, ja, men när man pratar å ena sidan att det är svårt för barn som växer upp i extrem fattigdom eller jobbiga förhållanden, att när liksom livet vänder och de får in alla de här miljonerna på kontot, att det händer någonting med dem, att de är liksom inte bottnade in i det, utan då kan de ta andra vägar och bli rätt stökiga. Men man är ju nästan tvärtom, att ju mer pengar han har fått, desto mer har han blivit övertygad om att han måste göra sitt liksom välgörenhetsjobb och bidra och ge tillbaka. Och under hela tiden han har spelat så känns det som att han aldrig tappat fotfästet. Han har hela tiden behållit liksom rätt fokus på vad som är viktigt. Det är inte viktigt med saker. Pengar är egentligen inte det viktigaste. Alltså han är ju, det är rätt coolt så. Sen är det inte, sen ser inte jag att det är någon jävla typ Moder Teresa light person som går runt och inte bryr sig om saker och grejer. Men i en galen värld så känns han rätt normal.
Ja, men det är fantastiskt med tanke på att vi hade Martin Schibbe här för en vecka sedan. Och han upprepade ju här att man måste förstå vad fattigdom är. Och man upplever det bäst på plats. Och han kommer ju, utan att ha 100% kunskap, men det är klart han kommer från fattigdom, och att då han nyttjar sina pengar som han ju tjänar i mängder till att förbättra platser på jorden, det är otroligt häftigt tycker jag.
Någon som återigen liksom krossar i världsfotbollen är ju Alexia Putella, som återigen vinner guldbollen. Hon gör det för andra året i rad, och hon såklart var ju jättebra under EM, men å andra sidan, eller framförallt så går hon ju bra i klubblaget. Det är coolt att se det som händer med den spanska fotbollen och de spelarna de börjar få fram. Sverige mötte ju Spanien. Det var ganska stor skillnad på sättet som man spelar fotboll. Dock är inte så orolig som alla andra säger om svensk fotboll, att vi är på dekis, utan det känns mer som att vi börjar landa in i våra liksom, som på här sidan, att det är olika länder som har sin unika stil.
Mm.
Men där fascinerar ju på något sätt den spanska stilen.
Jag kan tänka mig att liksom, kan de implementera den och göra den ännu bättre än vad herrfotbollen har gjort, den spanska tiki-takan, så tror jag att då blir de väldigt jobbiga över tid, och de har väl redan börjat bli jobbiga.
Exakt, och jag ska säga det, hon var ju skadad under EM, men hon har ju levererat under hela året. Yeah. Visst var det i sista sekund precis innan EM, alltså det var liksom knät som blev någonting. Men jag har lyckats kolla en del på hennes matcher i Barca. Mm. Det finns höjd.
Mm. Det säger ju någonting också att man missar ett mästerskap och ändå är solklar etta i världen.
Ja, man brukar säga att då är det kört.
Ja.
Men ja, hon är ju uppenbarligen supergiven. Och nu var det inget mästerskap på här sidan. Men Benzema tog ju Champions League-titeln. Och det var väl lite det hängde på. Jag tror ju att han hade kunnat vinna den då. Det kanske var Van Dijk emot då. Men
det är ju för hans Champions League mycket som han...
Ja,
alltså, hade de torskat finalen hade han kunnat vinna den då kanske. Ja. Men hade de åkt i gruppen hade han inte fått den.
Så är det definitivt. Så är det definitivt. Men han var ju... han bar ju Real på... Nej, de hade ju många bra spelare över också, men oj vad bra han var i Champions League. Vem tror du vinner nästa?
Haaland.
Ja,
tror jag också. Nästa match vi ska ta tag i är lokal derby. Ja, det var ju så givet att Bayern skulle vinna mot AIK.
Det var krampaktigt.
Vad sa du?
Krampaktigt.
Det var ju både och. Alltså, det är så här, för AIK kliver ju in och så är det så här årets match igen. Eller de ska visa upp sitt allra bästa. Och det är väl klart att då är väldigt mycket fokus på allt möjligt runt det hela. Men i den 80:e minuten så fick Bayern till slut hål på AIK. Och efter det så är det ju no-brainer. AIK kan inte göra mål på Bayern. AIK kan inte vinna mot Bayern. Och jag är förvånad över att det inte stack iväg mer resultatmässigt. Men tänkte ni inte på vad Emma svarade igår? Det var rätt coolt. Om vi bara gör en normal prestation så vinner vi det här. Mm. Det är coolt att man säger så inför ett derby också. Tänk om någon ta igår, blåvitt Malmö klassikermöte. Om någon bara ska gå ut och säga så här, du Malmö, inget problem. Om vi bara gör en normal prestation så vinner vi den här matchen. Mm. Eller vice versa. Det hade blivit lite rubriker.
Ja. Jag, en expert skulle kunna säga det.
Jag spelar det. Men jag gillar det. Jag gillar att man ändå har det självförtroendet.
Ja. Absolut.
Det ska ju inte räcka upp för Göteborg att göra en normal prestation mot Malmö, men det gjorde det nog ändå.
Ja, precis. Vi kommer ju komma till den matchen alldeles strax. Sen blir det så här, Bayern har gjort det ju sjukt imponerande och deras resa kommer fortsätta snart, känns det, är ju känslan att de är uppe och vinner SM-guldet.
Ja.
Det roliga med AIK är ju att de kickade ju tränarna och sen hade de ju ingen som hade licens att träna laget, så att den som står som ansvarig för AIKs damlag är ju Nebojša Novaković, men han tränar ju inte laget utan det är liksom en teknisk organisation eller konstruktion. Men jag såg en artikel i Sportbladet där de liksom går på Nebojša. Han är inte på matcherna, han är inte på träningarna och det är så här, skäms på dig och så vidare. Men hans arbetsbeskrivning, det är ju fräscht om man tar reda på hur det ser ut innan man börjar skriva om någon. Han har ju inte förändrat sitt arbete. Han gör alla de grejer som han ska göra, som han är anställd för att göra. Men de har ju bara skrivit dit hans namn på damerna för att de måste ha någon som är ytterst ansvarig. Så han är ju inte den som tränar.
Men är det så enkelt? Det är ju märkliga regler.
Det är ju som Peter Wennberg står ju för AIK här.
Det är ännu, va? Han har ju 60 dagar.
Ja, men det är
men,
han
men
som...
behöver man inte vara på mark, då kan man ju skriva dit vem som helst. Ja. Då kan man ju sätta dit Lagerbäck. Jag har anställt Lagerbäck.
Ja, exakt. Det kan du. Det är därför till exempel, du behöver inte vara på match. Tränare kan vara borta från matcher.
Då kan man ju bli så här tränarmålvakt. Jag är oduglig, men sätt dit mig här bara så... Nej, Hoffman leder.
Vad kul då, om man hade sin målvaktstränare som tränarmålvakt.
Ja.
Du får två roller. Bara för att kunna vända på sitt visitkort.
Tränarmålvakt?
Alltså en målvakt som att man skyddar en... Alltså man tar smällen i en brotts...
Ja, precis.
Jaha, tränarmålvakt.
Ja. Att man står bara där.
Du kan ju inte slänga dig med en fotbollsmålvaktsreferens när vi pratar om fotboll. Du måste ju säga det tydligare. Nej. Det gjorde jag verkligen inte. Men nu var det lite kul när du säger det. Jag bara, ja, men bra.
Ja, du hänger på det. Ja. Att man tar licenserna ganska odugligt.
Jag fattar.
Är det någon som behöver så tar jag...
Är det Lennarssons framtid eller?
Exakt. Man kan, för det är ju så många... Jonas Tarn finns ju där som inte har licenser. Då skulle ju någon kunna värva in honom.
Ja.
Och Goitom behöver inte ta licenser. För jag har ju Hoffman bakom mig. Han har licenser.
Hörru du... Utsikten vann igår.
Utsikterna är goda.
Ja, jag tror att utsikterna är goda för Halmstad att fixa det här.
Ja, tveksamt.
Men är det choken vi ser nu?
Sparka Haglund.
Redan nu?
Nu. Här och nu. De sket ju ner sig förra hösten också. Det är något mentalt med Halmstad.
Så, okay.
Här, tre omgångar kvar. Skicka honom. Lennartsson in.
Lennartsson in alltså?
De gick ju upp i kvalet i fjol,
ja. Mot Halmstad.
Ja, det är radikalt, men jag ser någonting. När jag ser det framför mig...
Mm. Okej. Okay. Vem tar över då? Lennartsson.
Sista tre.
Okay.
Eller Hoffman.
Som tränarmålvakt.
Tränarmålvakt. Som på liv i gubbarna. Ja. Nej, men det är ju lite läskigt. Det som de fixar det väl. Men då åker de alltså på en tors mot Utsikten som ligger väl...
Ja, de är långt ner.
Långt ner.
Men de spelar också för överlevnad på något sätt.
Jag såg också i hetluften igår.
Var det?
Två
röda.
Tjoff.
Jag såg det. Varsitt, va?
Sorry.
Fick de varsitt rött,
va? Ja, varsitt rött. Och jag såg ju bara det som Alexander Johansson fick då. Deras skyttekung, 16 mål gjorda. Jag alltså, Djurgården har jag läst. Malmö har varit där och nosat, tror jag också. Gjort det väldigt bra den här säsongen. En rock höger.
Mm.
Otroligt korkat. Mm. Alltså verkligen så här, situationen är över.
Ja, det såg jag också, just det.
Och det var nära, det såg ut som att, jag tror faktiskt att det är linjedomaren som tar, för Tess är vänd åt fel håll.
Mm.
Men får då i sin snäcka, och den är ju given. Och då bör han ju missa sista tre.
Ja, vilket jävla omdöme.
Alltså, det är helt otroligt. Och ja...
Kul om myggen kommer in och säger det så här. Nej, Halmstad chokar. Att det ligger i hans bett alltså.
Det tror jag inte.
Det tror inte jag heller.
Nej.
Han spelar Johan som målskytt.
Exakt.
Han är avstängd, myggen.
Myggan, som är då, för de som lyssnar första gången, är Sveriges mest intressanta spelexpert.
Ja, så är det väl.
Och han har en ny filosofi.
Ja, men som han kommer lansera. Han då kommer alltså rygga honom efter VM. Mm. Det kommer smattra i plånboken.
Nej, jag ska säga till VM.
Ja, okej, okay, till VM då. Nej, men så här är det. Jag hade en idé om förra veckan att vi skulle ringa upp just Magnus Haglund förra veckan, för att då hade de ju chansen mot Örgryte där. Mm. Då, typ säkrare, att det var klart. Men då torskar de ju där och torskar nu. Samtidigt som man sitter och kollar på det, så det är ändå 5 poäng ner till Öster, och det är 9 poäng kvar att spela om.
Ja, och man vet ju med svenska, Öster tar väl 2 poäng sista. Ja. Så att Halmstad tar inte en pinne och Öster tar 2 i min gissning.
Men det ligger ju en stor choke i det hela. Jag var ju rädd för Brommapojkarna ett tag, men sen så vände det lite grann där. För de vann nu senast. Men
Norrby.
Ja, jättejobbigt för dem.
Vi måste ringa Kryssman.
Vi måste ringa Kryssman och se vad som händer där nere. Och det grejen är... Ja, han heter Kryssman.
Trevligt. Ja. Det är värt att ringa bara det.
Kan du stanna upp och så jobbar vi lite grann med det här namnet, Kryssman, och i fotbollssammanhang. Vad tänker du?
Nej, oavgjort. Lätt den i krysset. Ja. Man kan välja lite olika spår där. Mm.
För att vara komiker så var det halsvag.
Och kort betänketid.
Ja, okej. Okay. Vad är det bästa skämtavdraget?
Du kan du inte dra det.
Ja, precis. Ja, det var kul. Några roliga veckor där. Ja, jag fick ha kul. All
right. IFK Göteborg kom in med en jättejobbig form i det här klassikermötet. Malmö... Ja, vad har vi Malmö någonstans, Jesper? För att det är så oerhört svårt.
Kris.
Att... Ja, och ena sidan ser man dem spela i... Ja, men, ja, så här, men
du, jag måste ta med dig lite där. Jag fick inte chansen att hugga dig igår.
Nej, men får jag säga snabbt. Å ena sidan ser man höjden som de har när de spelar ute i Europa. Alltså, de står ju upp mot Union Berlin och sådana.
Absolut.
Men det är ju helt borta sen när de kommer hem. Det är det som är, men vad håller ni på med? Alltså, det är ändå viktigt för er att komma topp 3. Alltså, om ni inte lyckas med det nu och den generationsväxeln som ni har framför er, vad blir det med Malmö då?
Nej, och sen är det ju som så här, vilket de är all rätt då, eftersom de har bäddat för det själva, är ju att de har fått en väldigt bra sidningspoäng i Europa. Och så att de åkte ut i Champions League mot... här var det lettiska laget, eller ja, jag tror att det var det, bedrövligt. Sen fick de ju en rätt lätt lottning i Europa League, men där gjorde de ju 2 bra matcher mot Sivasspor i Turkiet, och därför är de ju i Europa League, som vi liksom så här, men det var ju lite att man halkade ner där snarare än att man tog sig dit i Djurgården. De verkligen tog sig in i Conference League medan Malmö halkade ner där.
Ja, fast... Jag tycker inte man kan säga...
De står på 0 poäng i Europa League. Otroligt tuff grupp, men det är liksom, jag tycker inte Europaspelet är någon succé. Jag kan inte tillskriva dem det. Även om det är imponerande att de är där och...
Jag hävdar ju att bara ta sig dit är en bedrift. Oavsett, de försöker kvala in i Champions League, som uppenbart har blivit mycket svårare sen de la om det.
Ja, det var inte svårt. De åkte ut mot ett lettiskt lag.
Men de tog sig in i gruppen i Europa League. Alltså någonstans så är det en bra prestation. Men jag håller med dig om att som mästarlag, och framförallt med den, liksom, den ekonomiska plattformen de står på, så borde det se bättre ut. Och under ganska många år har jag i och för sig varit på om att jag inte riktigt förstår deras strategi. Men man blir ju slagen på näsan varje gång de vinner runt det. Och då har man ju blivit så här, okej, de kanske har hittat någonting som funkar. Den här säsongen, cupguldet viktigt, bra. Alltså så här, det är en titel, det kan ingen ta bort ifrån dem. Och ta sig till Europa är jättebra. Det som krisar är ju allsvenskan. Och där är det ju så att säga, kanske största fiaskot av alla lag i år, sett till förutsättningarna.
Jag tror inte de har slagit ett topp 8-lag sedan i maj.
Nej.
Eller om det var april. De har liksom ingen, och de kan inte göra mål. De har enorma problem offensivt. Tycker mig, och det säger man ju ofta om Malmö, att kanske inte den tydliga offensiva spelidén finns där, men att man någonstans har som tyngd i laget. Man liksom har så mycket individuellt skickliga spelare att det till slut liksom skapas ett sånt tryck mot motståndarna att man lyckas göra mål. Men just nu så finns ju ingenting utav det, utan det är en ganska mätt spelartrupp i min känsla.
Aha.
Som har passerat bäst före datum. Och man försökte väl med litet form av generationsskifte. Man gjorde ju ganska många värvningar under sommaren. Men skadeproblemen fortsätter ju. Väldigt många spelare som saknades i våras. Fortfarande många spelare som saknas. Och det här att man har liksom nu tog tillbaka Åge och att man har inte fått någon effekt av det. Det blir ju genant också. På något sätt.
Mm.
Så att, och nu diskuteras om att man ska förlänga hans kontrakt. Det låter inte klokt. Mm. Det kan inte stämma att man ska förlänga Åge Hareides kontrakt. För det innebär ju att man ska fortsätta med den här spelartruppen. För jag kan inte tänka mig att Åge hade kommit in om det inte vore för att många av de här spelarna har stor respekt för Åge. Och det ska de ju ha med all rätt, för de har gjort bra saker tillsammans. Men att man ska fortsätta med honom, det
men, alltså, men när Daniel sa det när han var med här, så var det ju nästan som en liten bisats. Och sen ungefär som att man måste ändå säga att Åge inte är helt borta i och med att han är där nu.
Nej, men sen har det ju läckt ut nyheter från eller läckt ut från Malmöhåll att det diskuteras ett ettårskontrakt.
Ja.
Ytterligare.
Ja, eller så är det, de vill hitta rätt och nu har de någon som de tycker ändå funkar under. Alltså jag har ingen aning, men det lät ju mer som att när man lyssnar på honom och hört andra också, att de söker någonting. Mm. Men sen vet man inte vad de söker. Nej, alltså det är jättespännande.
Med så här uppgiften om Anton Tinnerholm, för det är väl det dit de inte ska gå. Utan de ska väl föryngra den här truppen och de ska väl satsa på den himmelsblå vägen som Andreas Georgsson är där för att implementera. Han ligger ju bakom den. Jag kommer ju från ungdomsled i Malmö och de men har ju den bästa akademin.
Ja, men är det inte så att de får fram ganska mycket spelare men inte i Malmö?
Nej, precis.
Alltså, det är inte problem
med den bästa akademin.
Ja, det är inte problem med deras akademi.
Nej,
men å andra sidan nu så känns det som att de ändå har börjat liksom plocka in några i A-truppen och göra någonting runt det. Men sen har de inte fått chansen på det sätt som man kanske skulle önska för att bygga vidare på det. Men det är väldigt svårt för folk att kritisera Malmö. Alltså i det stora. Den här säsongen absolut. Men om du kollar vad den här ledningen har gjort under de här åren och ser vart Malmö är någonstans. Okej, de dippar i år. Det blir ett dåligt år i år. Alltså rent ut sagt då, i deras mått mätt. Men å andra sidan, det är ett år nu som de dippar ner. Och då är frågan om, och du och jag brukar ju oftast hamna på lite olika sidor om det där. Ena vägen, som jag brukar kalla för Jespervägen, det är att alla avgår, alla måste bort. Georgsson ska bort, Andersson ska bort, alla ska bort. Eller så landar man lite lugnt i och tänker så här, okej, vi är på den här nivån. Vi har gjort jävligt mycket bra. Bara liksom nyktert kolla på situationen och sen ta det vidare. Så att jag tror inte att de behöver få jättepanik nu.
Alltså Norrn Andersson har ju byggt upp Malmö FF. Andreas Jureson är ju en otroligt kompetent här, men nu också internationell erfarenhet. Det jag tycker är märkligt då, det är några förändringar i det här truppbygget som jag liksom inte riktigt kan köpa, och att man då tar in Åge på ett kort interimkontrakt. Och det då sipprar ut att man kanske ska fortsätta med honom. Man tittar mot Tinnerholm. Det är väl ganska tydligt att det är en spelartrupp. Många av de här erfarna spelarna. Toivonen kommer in igår, det är väl sista året för honom. Christiansen går inte riktigt att känna igen. Man kanske borde ha släppt honom i tid. Man pratar ju om klubbar ute i Europa som är duktiga på att släppa spelare i tid. Det fanns ju Saudi-pengar där som han var sugen på att hoppa på. Släpp honom, föryngra. Det tycker jag man har misslyckats. Och framförallt så vill jag, alltså så här, Malmö för mig, det är ju unga kaxiga spelare som har tagit vägen genom akademin också. Det är en mix av det. Och jag tycker man inte ser den mixen.
Nej, men det
är Hugo Andersson. Och han
är bra.
Ska man ju bygga på. Han är ju fantastisk. Mm. Men jag vill se mer av det.
Hugo Larsson bara. Va? Nej, Andersson.
Hugo Larsson är det. Hugo Andersson är han som är i Danmark.
Nej,
ursäkta. Han är också en Malmö-produkt. Hugo Larsson.
Nej, jag håller med dig märkligt nog i det sista här du surrar om. Jag tycker absolut att de borde ha skickat Christiansen tidigare. Alltså gjort det
skiftet. Och jag tror att Malmö-supporter till och med.
Och inte skickat för att han är en dålig, utan för att liksom, det behövs i tidigt läge, alltså i rätt läge som du är inne på, göra det skiftet så att man får det bästa av honom. Och lite grann tror jag att Christiansen blir lite svår också nu när han kanske inte är... Tidigare har ju, alltså X-faktorn i Malmö, du kan vara helt ärlig, det har ju varit Christiansen.
Ja.
Under rätt många år så har han gjort, du vet, matcher står i väger, han hänger dit den, han spelar fram någon och han har också liksom stått för det tuffa, alltså det fula på något sätt i Malmö. Så han har ju liksom varit komplett runt det. Nu när inte han är där han varit innan så faller de ganska mycket. Där håller jag 100% med dig. Skulle de kanske tidigare behövt liksom hitta på vem är vår nya.
Det är svårt då.
Ja, men där skulle de lagt pengarna. Det är där de ska laddat upp på och köpa in den nya Christian. Sen har vi testat med Penjas och så vidare. Alltså runt omkring. Men ja, de har ju inte träffat rätt på samma sätt med Christiansen. Och han har ju varit instrumentell. Är inte han också lite för långt ner i banan nu? För han kommer ju oerhört långt ner nu, ja, tänker jag, istället för att man vill ha honom högre upp.
Ja, han gjorde en fin framspelning igår till Kristelin. Ja. Så att han har ju den offensiva spetsen också. Han är ju verkligen tvåväg. Men jag tycker även Peña är ju en otroligt skicklig fotbollsspelare. Jag förstår inte riktigt. Han lyckas ju inte heller riktigt få in i gruppen och bli ordinarie. Han är ju den... kanske den bästa centrala mittfältaren i hela serien sett till hans egenskaper. Men det lyckas man inte få ut heller. Och
sen måste jag säga att de har haft otur också med skador. Alltså ja, värvar in spelare som ska, de ska bygga på. Och jag tror att det hänger ihop med alla tränarbyten. Ja. Alltså det är bara en så liten tanke jag har. För man vet, vi som följer Premier League vet ju att klubbar där det är stökigt på tränarposten också har många skador. Liksom. Att det blir sjukt ryckigt.
Så att olika träningsupplägg och så ska man ju respekt i Sverige för att vi tränar på och spelar väldigt mycket på olika underlag. Det är jag helt övertygad om att det är en faktor.
Nu, vet du vad det är dags för nu?
Kvällens höjdare!
Yes, som vi presenterar i samarbete med Telia och ATG. Och det här är kvällens matcher. Höjdarmatcherna.
Vilka matcher i Premier League alltså. Alltså, gåshud. Brighton, Nottingham Forest.
Crystal Palace.
Och de lappar ihop också, så man kan kolla båda.
Ja, men jag tycker det är... Jag har ju en... Jag är lite svag för... Inte de stora lagen alltid går upp, utan du vet så här, om man kickar in på en Brighton Nottingham, det kommer att bli bra.
Det där är ett pressat möte, för De Zerbi har inte fått någon kanonstart. Fick ju visserligen 3-3 på Anfield, sen är det sämre. Och Cooper, han har ju väldigt jobbigt med Nottingham Forest. Så att, även om de tog en poäng, inte va? De förlorade mot Wolves. Så de tog ingen poäng. Så att de har jobbet.
Det är jobbig match för många där. Wolves har också ett jobbigt.
Ja.
Och nu är Nuno Espirito Santos. Pratas det om att de ska plocka tillbaka honom som...
Santo.
Galenskap.
Både och. Alltså, han lämnade ju inte för att han gjorde en crash and burn, utan att han fick ett annat jobb.
Det är lite något med det projektet. Men så...
Hela projektet är stort. Ja, men de verkar tro på sitt Portugalspår och med Mendes i bakgrunden. Liksom.
Det fanns bara en portugis ledig.
Vem har vi där nere i Portugal? Är vi bara en? Men den är bra. Sen har vi Sevilla på, som sänds på C-more. Sevilla mot Valencia. Är ju ett stormöte precis under det största mötet som finns. Alltså Real Madrid mot Barcelona. Men det här är ju egentligen de två som ska vara där uppe och utmana ordentligt. Men båda lagen har ju haft tunga säsonger på slutet, och i Sevilla så har det varit tränarbyte och så vidare. Så att den här finns mycket i den matchen att hämta. Dra igång klockan 19.00 på C More. Och så här är det. Myggan kommer in och ni vet ju att jag har ju uppat Myggan och säger att det här är ju Sveriges mest intressanta spelexpert. Och han är ju inte intressant om det inte är så att han helt plötsligt bara skakar om liksom förutsättningarna. Nej. Och nu kommer Myggan in med en förändrad approach till spelet.
Ja, ny giv, helt enkelt.
Berätta.
Jag ska ta fram dagens spel ur de här kvällens höjda matcherna istället.
Ja.
Så släpper tusen igen och går vidare.
Den är ju mer eller mindre borta.
Släppt och släppt, den är spenderad.
Exakt. Det är nog helt annat.
Så att i matchen mellan Brighton och Nottingham.
Oj, den här är fin.
Tror vi på Brighton vinst. Det känns ju inte jätte stökigt liksom. Så gäller att hitta målskytt här. Och argentinan på mitten gillar jag. Så att jag tycker att
det vet inte Fjäll vem det är, så får berätta om det.
Okej. Han är offensivt lagd mittfältare som argentinare, trots sitt engelsklingande namn.
Ja, det var förvirrande.
Han heter ju Mac Allister.
Ja, exakt. Och han tar ju straffar också.
Precis så. Och Nottingham är lite stökiga. Så jag tänker straff är mycket möjligt.
Jajamän.
Och jag läste någonstans att Gross inte var...
Nej, grosshandlaren... Nej, men vi vet inte.
Men man visste inte det.
De Zerbis presskonferens igår, såg du den? Nej. Du inte. Då meddelade han att Lallana ska starta. Och det kan också vara bra. Och då är man lite rädd att att Gross får kliva åt sidan.
Nej, men det är bra.
De borde byta namn.
Fantasykillar.
Ja, Adam Lallana låter som en argentin.
Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Verkligen.
Mm. Det blir det.
Jag håller med. Det är väldigt komplicerat. men det här hoppas vi på. Jag tycker 3:30 är ganska bra tv-peng också. Det är sjukt
bredvid dig där.
Jo, men vi har olika ingångsvärden. Ja.
Och lika bra ekonomiskt för båda.
Så det funkar.
All right, har vi...
Men glöm inte.
Nej, verkligen inte.
Det här är kvällens lir.
Ja, men det finns ju även vissa förhållningssätt då. Om man ska vara 18 år gammal kanske.
Ja, och om man har problem.
Då ska man röra sig till stödlinjen.se.
Mm. Och om någon som du känner har problem kan du ringa samma.
Ja, och på tal om problem, tog ni upp årets lag igår, att du är City? Hur konstigt det är.
Ja, vi har faktiskt inte tagit upp det. Jag fattar ingenting.
Men, jag tänkte på det nu.
På galan igår. Ja, vi sände ju innan galan. Så att
det... Jag tänkte nu på morgonen.
Ja, nej, precis. Nej, det har vi inte.
Berätta.
Årets lag är ju Manchester City.
Galan.
Ja.
De vann liga med en poäng.
Ja.
Ingen cup.
Nej.
Ingen Champions League.
Nej.
Vad jag vet.
Nej.
Årets lag.
Va?
Årets lag ändå.
Ja,
jag tycker kanske Real Madrid.
Ja, det är helt skumt. Ja, nej, jag fattar ingenting.
Men det... Är det inte så att de, för alla pratar om att kolla deras säsong, nu kommer de vinna allt och de kommer gå för fem tittar, 18 tittar, det där liksom. Och sakta men säkert så blev det bara mindre, men folk levde kvar att det var en helt fantastisk säsong.
Jag tyckte bara Real Madrid, men de Benzema ju... var så upplagt för att liksom.
Det... gå ut på vinn.
Ja, är det här? Ja, men jag håller ju med om att det är fel. Mm. Jag hade gett det till Real Madrid, men jag bara försöker hitta vad är anledningen till, för att alla var ju så liksom charmade utav sättet som sitter spelare under perioder, att det någonstans deras höjd under en säsong som var högst, ska man väl kanske säga, men kom fel. Att det är den som de går på. För att när de var som bäst där, det var ju liksom typ januari-februari någonstans de verkligen flög.
Men det låter ju som samma problem som när man utser årets tränare, att man ofta tar tränaren i det bästa laget. Mm. Men man egentligen borde utse den som haft efter förutsättningarna. Det behöver inte per se vara en skräll, men att City skulle vinna var ju det låg ju i sakens riktning liksom.
Alltså jag håller inte med, alltså det här är ju en evig diskussion.
Jo.
För mig är ju årets tränare den som vinner mest.
Ja.
Och sen då kan alla säga så här, ja, men vissa lag självspelande pianon.
Mm.
Ja. Hej Manchester United. Hej Barcelona. Men, alltså vet så här, det är inte.
Du har ju rätt, men jag tycker man kan bryta det vid alltså otroliga typ läst alltså så här otroliga år liksom när det kommer 2 eller 3, det kan jag köpa liksom. Men inte så att det ska vara så liksom att per se ska liksom sjuan få årets tränare.
Nej.
Men som
är allsvenskan till exempel, så hävdar jag med en fas nästan att årets tränare är den som vinner allsvenskan.
Men då behöver man inte dela ut priset.
Vad säger du?
Ska man inte dela ut priset?
Nej, men för att det är ganska lätt och radiant att säga så här, att med det här laget så ska du vinna. Ja, men då ska MFFs tränare, alltså man ser ju att det är ett tränarhantverk som måste till, annars hamnar man där MFF hamnar nu. Och så vidare. Så att jag hävdar ju att det är där man ska gå på. Däremot ska man ge en specialpris eller liknande till att uppmärksamma en bedrift, årets bedrift eller
vet, så här, årets,
ja. Någon sån, ja, eller någon som sticker ut, typ att man tar ett Varberg till en sjunde plats.
Det är så lång gala, den är tråkig som den är redan. Det är det som är problemet, att vi behöver inte fler priser.
Nej.
Om inte, här kommer mitt förslag då, det är ju att, vad heter han, Mellokungen?
Christer Björk?
Ja, han ska ju ta över FIFA-galan.
Ja.
Fan vad han kan styra upp en gala.
Mm. Är det verkligen Christer Björkman som rattar? Är det inte Bindefält?
Nej. Alltså, allvarligt. Kom aldrig och snacka med mig om populärkultur.
Nej,
att jag
har inte sagt det.
För det där är det sjukaste jag har hört.
Nu var du ute och stökade.
Eller hur?
Ja, det var dumt. Ja. Björkman är väl i USA och kör. Han försökte väl köra igång med livfestivalen i USA. Men det har inte gått så bra.
Nej, men de
själva tycker. Men Bindefält har inte så mycket att göra.
Men nu ska vi ner till Sydamerika.
Mycket bättre det. Mycket bättre, tror jag.
Men om de fattar grejen.
Det tror inte de gör.
Nej. Grejen är att för de har, i Brasilien till exempel, skulle kunna bli världens största program.
Mm.
Om de fattar vilken musik de ska göra. Men de kommer ju komma ner och visa
Sven-Ingvars. Jag tror också att det måste komma mer lokalt.
Exakt.
Att sälja programidéer när det inte är typ program är, tycker jag, är väldigt lätt i huvudet.
Ja, ja.
Det funkar aldrig.
Nej,
det är vanskligt i ordet.
Mycket, efter, va? Ja. Du, jag lämnade ju tidigt igår. Jag var tvungen att leverera avkommor till, till den här skolplikten som vi ändå har i Sverige.
Det har vi faktiskt.
Och efter jag hade gått så noterade först att ni satt och backstabbade mig lite grann. Det är okej. Okay. det är sånt jag räknar med. Med vänner som er och så vidare. Mm. Mm. Men utan någon konstig anledning så då började de grotta ner sig i Marcus Berg. Mm. Och MarcusBerg.com, en hemsida som ej är aktiv idag, va?
Nej.
Men
kanske den blir efter karriären. Ja, jag gick ut med utspelet igår att han lägger av säsongen.
Det tror inte jag. Men det kan ligga någonting i det. Men jag tror att han fortfarande tycker det är kul att spela fotboll.
Han måste nog nästan deklarera det snart då, så att han får en avtackning. Men jag känner så här, han träffade Lund där. Jag tror att det var inför den här säsongen. Då gnällde han lite på att han har såklart mycket skavanker. Det har man ju när man kommer upp till åren i fotbollsspelare. Jag bara känner att han tycker att det här är så kul fortsatt.
Det är också bra att veta att han behöver inte bli kvar hemma, för Marcus finds it equally nice to hang around the trendy fashion districts Milan, Paris and London as much as spending relaxing time in his hometown of Torsby. Ja. Han har ju världen för sina fötter när han väl väljer att lägga av.
Redan tidigt. Och jag tror jag tror att det hänger ihop med att Svennis är från Torsby och Svennis tidigt visade att världen är möjlig. Även om du kommer från Torsby.
Borde du stå upp en flygplats i Torsby?
Ja, det borde de göra.
Ja.
Två bilder när man landar i det.
Ja, bara. Verkligen.
Sven-Göran Bergs flygplats.
Fan.
Ja. Nej, men det är ju svinmäktigt att Svennis tidigt visar liksom den fina världen. Mm. Milan och...
Du vet, det här är bara en språngbräda, Marcus.
Ja.
Världen är din.
Den väntar på dig.
Men han ska ju bli agent.
Vem?
Berg.
Hemlig agent kan bli.
Men ska vi berätta då för de som lyssnar vad vi egentligen tittar på? Vi har alltså hittat MarcusBerg.com och vi möts på startsidan av en stilig bild på Marcus, som han ser hans fina ögon. Mm. Ja, det här är inte startsidan, det här är lifestyle vi är inne på.
Ja.
Utan vi börjar med startsidan. Titta nu på min åländske vän här borta.
Berätta för tittarna och lyssnarna då att det här är ju unika bilder, för de här finns ju inte.
Nej, jag har ju sagt det några gånger att den inte finns. Mm. Utan att vi har grävt upp den. Och hur gjorde du det?
Nej, men det är vår redaktion här som har... Ja, visst, det är hemliga agenter.
Okej. Okay. Jo. Mm. Fast jag måste ju ändå uppa den här killen lite grann. Men det här är startsidan. Det välkomnas en bild på en mustig blick på Marcus Berg.
Är det Marcus Berg?
Det kan vara photoshopat
idag, men idag, alltså nu, jag vet inte, den här hemsidan är väl 15 år sedan. Men idag så skulle ju en tv-spelsgubbe se ut sådär.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Han ser lite ut som Ash i Pokémon, tycker jag. Det kanske är lite posen och sånt där också, och att det lyser om huvudet på han. Men han ser väldigt animerad
ut. Halo, alltså det är ju, han är ju inte galaktisk nästan. Han
det är ingen slump att de la huvudet bakom, framför ljuset där.
Nej.
Nej, det tror jag
inte. Och det är verkligen så här, grattis Eindhoven. Nu är Marcus Berg här. Frälsaren har kommit. Och då ska ni veta att han, i Blåvitt, så var det så att Johnny Ekström, ingen hade gjort så mycket mål som Johnny Ekström. Nej. I ungdoms och pojk så där. Det var helt kört. Eilert Björkman var det som tränade.
Johnny Bråttom.
Ja. Och då sitter och pratar om denna Johnny, vet han, hur många mål han gjorde alltihopa. Sen dyker Marcus Berg upp och gör fler mål. Mm. Alltså de trodde inte var sant. Mm. Det här är det bästa som har hänt. Mm. Straight out of Gothenburg, typ. Via Gothenburg då. Ner till Eindhoven sen. Det är klart att det finns någon form av religiöst runt den här mannen.
Alltså, vi ska återkomma till den här sidan. Men alltså, hade jag haft de förutsättningarna, både utseendemässigt och i mina fötter.
Oj,
min hemsida hade varit mycket grisigare.
Ja.
Det vet jag.
Ja. Men det här är ju,
fler länkar.
Det här är ju pure class, eller hur? Men vi måste botanisera ner det. Det finns så mycket i den här hemsidan som är spännande. Men om man ska vinna kristallen så gäller det att ha en förmåga att kasta sig mellan olika ämnen snabbt. Ja. Som i detta fall. Mm. Från den åldrande Marcus Berg, där vi kanske funderar på hur lång tid har han kvar på karriären, så ska vi ta oss till en ungdom, får man säga, i sammanhanget, där vi vet att det finns både en framtid och en hemstad med ett spännande namn. Eller hur?
Ja.
Lisch. Mm. Det är alltså... Han kan inte hålla sig där.
Nej, det är en jävla intro. Bra, mycket bra.
Eller hur, tack. Gustav Norlin alltså, som spelar i IFK Göteborg. Grattis till segern.
Stort tack, hörni. Tack.
Hur var matchen?
Nej, det var väl inte de mest sevärda 90 minuterna kanske, men det blir en kamp. Planen bjuder väl inte på något skönt spel direkt heller, om jag ska vara helt ärlig, men det gjorde faktiskt inget igår, så vi är ganska nöjda med 3 poäng.
Men du, det där med planen, vad har ni fått höra? Kommer den läggas om? Ni har ju hybridmatta där, men jag vet att ni störs ut av att det är flera lag som spelar på Gamla Ullevi. Vad får ni höra? Kommer den bytas ut snart, eller?
Jag har en blekast, om jag ska vara ärlig. Så vi är väl de sista som får reda på det i så fall.
Ja, jag fattar.
Men jag klagar ju på materialet senast jag var här också. Och nu är det ändå gräs vi spelar på, så illa ska det inte vara.
Men du, finns det inte någonting härligt i de här, du vet, höstmatcherna, lite sämre planer och när det är mer kamp? Du säger så här, det kanske inte var så underhållande att titta på. Det är ju egentligen skitsamma när man är där nere för din del. Men finns det inte någonting härligt i kampen? Just att den typen av matcher som blir höst, sämre planer och... Ja, du fattar.
Jo, jag fattar exakt vad det är. Alltså, jag gillar ju det. Jag tycker det är jävligt trevligt. Och jag vet ju om att när man tittar bakom sig och så drar Göran Svensson upp shortsen och det regnar ner på honom, då vet man att han trivs som fisken i vattnet också. Så man tänker att man kan inte vara sämre än honom. Så det är bara att gå ut och mysa i leran och ta en 3 poäng.
Varför drar han upp
shortsen? Nej, jag håller med. Det är mitt. Ja, då har du väl sett de 2 stockarna han har, eller? Det är ju helt sinnessjukt, vad jag säga.
Ja.
Jaha. Är... Så när man har feta lår så drar man upp dem extra och då betyder det kamp. Det minns väl lite.
Ja, också. Ja. Så, men sen så för att det blir ju för tajt.
Ja.
Du måste ju liksom, alltså, det är ju feta jävla muskler som kommer mitt benet där. Jo, men det
är jag hängde bara inte med logiken att de var nere inne. Men det är jag som är ny här.
Och så alltså, glider runt och glidtacklar och du vet sådär liksom.
På hybrid.
På hybriden, ja precis. Men du, vi har ju suttit här och pratat lite grann om MFFs problem och sådär. Vad för skillnad tänker du att möta dem nu sett till liksom... Hur de är som lag och kanske tidigare gånger när de kanske har flygit mera. Är det en annan känsla att möta dem nu?
Bra fråga det där. Alltså, nu är jag lite tråkig så jag tänker egentligen inte så mycket på vilka som står på andra sidan. Men det är klart när Malmö kommer på besök så är det något extra. Och jämför man bara den här matchen med den vi hade i våras så tycker jag de var riktigt vassa i våras. Sen tycker jag de har fortfarande ett väldigt bra lag, även fast de är lite skadeskjutna och har haft tillbaka Åge. Men det är ju som det är i fotboll, liksom. När det inte fungerar så är det tufft. Liksom. Och det är svårt att ta sig ur det. Men det hade ju inte vi något emot igår, kan man ju säga.
Vad är det som gjorde att ni hamnade i den här svackan där ni hade rätt många torskar i rad? Och innan det så pratades ändå om Europa eller att ni är på rätt väg. Det ser bra ut nu. Och sen så kommer ni in i den här vandringen av segerlösa matcher.
Ja, för fan. Nej. Hade jag svarat på det så hade jag gett det här direkt. Det är märkligt med fotboll. Först åker vi upp till Medelpad och får stryk där mot tabelljumbon. Och nästa match vinner man mot Malmö. Det är liksom... Det finns ingen logik i det egentligen, men det är så det är i fotboll liksom. Och som sagt, hade jag haft svaret hade jag gett det till det, men tyvärr så har jag inte det. Man önskar att det fanns mer att spela om, och vi hade ju ändå möjligheten och vi lyckades inte ta den, så det är klart man grämer sig över det, men nu är det här verkligheten, så det är bara att köra på härifrån liksom.
Men vad hände i laget där under de här förlusterna? Märkte du att det blev sämre stämning eller blev det pressat runt kamratgården, eller kände ni ändå att det fanns ett lugn fortfarande? Hur gick tankarna och hur var känslan under de här 4 matcherna som ändå var?
Nej, men det är klart, spelar man i en klubb som IFK Göteborg så ingår det ju liksom. Presterar vi inte nere på planen så blir det ju ett missnöje, så det är klart jag skulle ljuga om jag sa att man inte kände av det, för det tror jag att vi alla gör. Men samtidigt så är vi alla tillsammans i det och man försöker hitta lösningar för att ta sig ur det. Och sen bevisligen så lyckades vi inte de 4 senaste innan den här matchen igår då. Men sen är det så att en vinst kan göra jävligt mycket i fotboll också, både för gruppen och liksom hela klubben, för alla i och runt omkring den, och nu hoppas vi kunna rida lite på den här vågen de resterande matcherna.
Du, innan vi släpper dig, dina siffror i år, 8 plus 5, och för Robin ska förstå, så är det 8 mål och 5 assist. Mm. Så är ju det fina siffror. Vad tänker du kring poängskörden och säsongen personligen?
Nej, alltså när man är en offensiv spelare så det är klart, klart som fan man vill göra poäng, både på mål och assist för att hjälpa laget. Sen är det klart att rent liksom prestationsmässigt i matcherna så känner jag att jag kan göra mycket bättre och kan vara mer delaktig, och det är mycket upp till mig också, men som sagt, i vissa matcher kan man vara urusel och peta in en boll, och det blir ändå okej när man är en offensiv spelare. Det är det privilegiet man har när man är lite längre fram i banan. Så nej, men rent poängmässigt så får jag ändå säga att jag är ganska nöjd. Sen är det klart att man gärna vill plocka eller ta några mer poäng både individuellt och som lag nu de sista matcherna. Så det är det både jag och laget går för.
En fråga bara, när du säger att du skulle vilja bli lite mer involverad eller liksom ta för dig ännu mer, och sen konstaterar att det är upp till dig själv. Vad är det som gör att du inte gör det? Att det inte blir så? Är det en självförtroendefråga eller vad blir det?
Nej, det är mer att försöka sätta sig i gynnsamma situationer. Och liksom det handlar ju mycket med smartness ner på banan. Och det är också som sagt någonting. Det är en färskvara det här med fotboll, och man behöver vara i det hela tiden. Och det är klart, slår man bort 4 av 4 bollar inom 10 minuter så kanske man inte är lika sugen på att komma i samma situation igen. Men det är det där att jobba som fan med det för att ta sig över den barriären, eller vad man säger, och hitta dit hela tiden för att vara mer delaktig. Och som sagt, är det jag och, liksom, och vi jobbar med överlag, att vi har ju ett väldigt bra lag, och det är lika bra att försöka nyttja alla våra fotbollskunskaper tillsammans för att få ut det bästa av alla.
Mm. Härligt du, unge Norlin. Tack för den här morgonen.
Ja, tack så mycket. Unge vet inte fan. Det har ändå blivit åren nu. Men det var det.
Ja, allt är relativt, min vän.
Ja, precis.
Ja.
Ha det bra.
Ja, ha det gott.
Ja, det är samma. Ta hand om er.
Ska vi gå tillbaka till det viktiga?
Det
vi egentligen kom hit för att prata om.
Ja, idag.
Marcusberg.com. Och vi är inne på startsidan. Han har ju då, nu ska han liksom då skänka sin glans över Eindhoven, vilket han ändå gör, får man ändå säga, på ett väldigt, väldigt fint sätt.
Det är smart det här att han på jumbotronen har tryckt upp vad jag gissar är highlights av sig själv.
Ja, det är det. YouTube-klippen.
Bra plats.
Mycket bra. Och längst uppe till, ni får blunda nu, båda två, blunda.
Ja.
Jesper, blunda. Längst upp till höger så kan man läsa hemsidan.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, Hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
3 olika språk. Såklart svenska, engelska. Och nu kan du titta. Och så är det tyska.
Holländska.
Vad är det tredje språket?
Holländska. Det måste vara flamländska.
Vad sa du?
Flamländska.
Nej. Alltså. Rätt svar är. Da-da! Japanese.
Oj.
Det är ju så coolt så det finns inte.
Nej. Mm.
Han översätter alltså sajten till engelska, tyska och japanska.
Vilken service.
Ja.
Men då är ju rätt ute med att han ser ut som en manga-karaktär på den här bilden. Ja, då är det där han vill slå.
Ja, ja. Men ändå tidigt liksom att Asien, man måste nog bli stor där borta. Mm. Big in Japan.
Verkligen. Han är så före sin tid där, så att det är ju märkligt att han har ingen Instagram-karriär att tala om idag. Nej. Men det är märkligt att han inte har byggt vidare på det här. För vi går ju, ja, nej, idag finns ju möjligheterna, det gjorde det inte då.
Precis. Onödigt före sin tid.
Ja,
slöseri.
Ja. Mm. Tänk hur bra han kan bli om han inte sysslar med det här.
Nej, exakt.
Och tillbaka till Rash. Han kanske kommer få pris för det här. Ditt Sokrates pris där. Tja.
Läget.
Bra, själv.
Mäktigt ändå att Rami Chabra
blir roligt alltså. Jag har ju redan liksom skakat av med det här starstruck grejen, eftersom jag satt ju med Rami i en studio för lite drygt ett år sedan, i Big Six.
Ja, ja.
Mm. Just det.
Mm. Ja, den gamla arsenalräven.
Ja, idag är det lite bättre.
Ja, verkligen. Då var det ju tufft nuläge, även om vi pratade mycket historik då. Jo. Men nu är det väldigt glatt.
Nu kan vi prata nu tid.
Ja, nu ska vi prata nu tid. Ja. Och då, det blev ändå liksom så här. Jag säger alltid Rami, jag vet inte om du säger Rami. Ja. Men Rami har ju en overklig karriär, tycker jag.
Mm. Bland annat då, vunnit Svenska Cupen och Allsvenskan. Spelat VM-slutspel. Han var med i Arsenal under den här säsongen när de var obesegrade. Mm. Kuppmästare i Norge med Fredrikstad. Årets målvakt i Sverige 2 gånger. 16 landskamper. Alltså det är ju en karriär
som... Och har väl aldrig släppt in ett mål i VM?
Nej, och inte derby heller.
Nej, inte derby. Djurgården borde släppa in dig.
Jo, jag har släppt in mål i derby, men jag har inte förlorat derby. Nej, okay. För att vara exakt. Liksom. Jag tror jag släppt in ett.
Men du, den här karriären, när du liksom hör det här, vad tänker du?
Man tror ju att det är någon som hållit på med fotboll, satsat som fasen sedan man var typ 10-15 bast. Liksom. Men riktigt så är det inte.
Hur var det?
Skitkul. Det har ju varit berg- och dalbanor, men jag tror jag har tacklat både uppgången och nedgångarna på ett ganska bra sätt. Så att det har varit en enorm resa på en väldigt kort tid, om man ser till när jag började satsa på fotboll.
Hur gammal var du då?
Jag var i Egypten, jag skulle plugga där på amerikanska universitetet när jag var 20 bast. Jag hade precis gjort lumpen. och säger man så, jag har gjort lumpen. Alla som man spelar med, vadå? Det är ingen som har gjort lumpen. Det är ingen som har jobbat heltid. Nej. Jag har gjort allt det där liksom. Så att, men det var ungefär då jag tänkte så här att nej, men nu ska jag se hur långt det räcker liksom. Jag ska ge det en chans. Men jag ska inte sluta jobba. Men jag ska alltså köra hjärnet liksom.
Och när man står och fattar det bestämt, vilka vägar finns att ta? Alltså vad finns för öppningar i det läget? För jag tänker så här att en 20-åring säger, men nu ska jag satsa på fotboll. Mm. Och sen så får den karriären. Det känns som att det är rätt svårt att nå dit. Vad hade du liksom...
Ja, du
vad
måste...
hade du med dig när du liksom bestämde dig?
Nej, men det, jag vill ju vara ödmjuk liksom. Men det krävs ju alltså en jäkla massa att kunna jobba heltid och åka till Råcksta, till Vattenfall eller Globen där de hade sina kontor och sen träna med Djurgården på Kaknäs. Så alltså, det var ju långa dagar. Det var ju från 8 på morgonen till 8 på kvällen satt jag.
Vad sa Djurgården om det då?
Då var ju alltså när jag kom till Djurgården så sa jag det till Bosse Andersson, om du ger mig den här lönen då måste jag jobba. Mm. Så att,
ja,
exakt. Så att det var inte så svårt liksom. Och sen ville ju Snuffe och Soran någonting annat. De ville ju att man skulle vara där på morgonpassen, men, och det blev ju det. Du måste ha en väldigt förstående arbetsgivare, som Vattenfall var då. De bara gjorde mitt jobb. Sen om man gjorde det 7 på morgonen eller 10 på kvällen var skitsamma liksom. Så att du måste ha det. Du måste ha en tränare som tror på dig. Och hur får en tränare som tror på det? Jag tror det handlar mycket om att du ska vara en bra människa och vara schysst liksom, ge och ta. Så att, så tror jag. Om du ska ha grejer när du är 20 bäst.
När du i början då var andremålvakt också, kan jag tänka mig att den egenskapen är extra viktig.
Jo, men det är ju det, och ödmjuk liksom. Ja. Jag gnällde aldrig, jag missade inte en träning, körde som fan med Andreas Isaksson, vi båda två liksom.
Och Kjelle.
Och Kjelle Friske, målvaktstränaren.
Tagit fram flest landslagsmålvakter, brukar jag säga.
Ja, det är han inte sen med att
nej,
säga.
Nej, nej. Typ den andra. Typ den andra han säger efter han sagt hej.
Ja, ja, exakt.
Men vilka han tagit fram? Rami och Isaksson? Är någon mer?
Ja, han... Nu har jag inte i skall. Ja, han brukar ta fram flera. Jo.
Men stötte du på patrull någon gång för att du hade den sena satsningen? Var det någon som, så att säga, misstrodde dig? Eller, alltså, det känns som att det inte hade hänt idag. Att någon hade gjort en satsning i 20-årsåldern och... kunna nå fram överhuvudtaget.
Nej, den är svår. Alltså, ser man, jag har ju själv barn som spelar fotboll nu som är 13 och 14 år. Mm. Det är en sån jäkla hets liksom. Och jag försöker tona ner det.
Det
är lugnt,
ni kan vänta 5-6
år. Ja, exakt. Det är ingen stress. Nej, liksom. Nej. Nej, men man ska inte säga att jag började satsa då. Men jag spelade ju hockey, jag spelade bandy i Gustavsberg. Jag var aktiv. Mm. Det är inte så att jag har suttit på soffan tills jag var 20 år. Liksom.
Nej, det hade i sig varit coolare.
Ja, faktiskt. Ja. Det tror jag ingen har gjort.
Nej, nej.
Nej, men det handlar mycket alltså, för mina barn. Liksom, att du behöver inte gå till en akademi. Varför ska du dit och drilla 5 dagar i veckan? Jag hörde någonstans i England att det är 1% som kommer in i akademierna. Och det är 1% av dem... som blir professionella fotbollsspelare. Så att det är ett nålsöga. Och sen är det jag där som är 20 bast och har spelat i Arsenal och inte satt. Så att jag säger inte att det ena är rätt och det andra är fel. Utan jag tror att man ska ta sin egen väg. Den som passar dig liksom. Inte bara följa alla. Bara, du måste in i en akademi. Sen förstår jag det. Alltså barnen, det snackas mycket om akademier. Det är skitcoolt liksom. Men... där kommer väl jag som bromskloss liksom.
Men ser du på din karriär som att det var den optimala karriären för dig? Om du hade gått till en akademi tidigare, hade det...
Det vet man aldrig.
Nej,
det... Jag minns när jag gick i mellanstadiet så var Hammarby på mig. Men då var vi lika bra som Hammarby, vårat gäng i Järla, 75-erna. Och vi hade skitkul ihop. Det är det jag försöker skapa med mina barn, att... var kvar i den här breddföreningen så länge ni har kul och trivs. Sen ska det inte vara något lojt, men det sociala är skitviktigt.
Hur mycket skiljer sig ett akademilag och ett breddlag idag i förutsättningar och sådär? Tränar man väldigt mycket mer i akademin eller är det bara att man har bättre tränare, alltså utbildade tränare? Vad är den stora skillnaden?
Jag tror att det är mycket just att du har en skolad tränare som har gått utbildningar. Tar en breddförening så är det väl ofta föräldrar upp till en viss ålder. Jag har där är en av dem. Liksom, jag kommer inte gå de här utbildningarna. Det intresset har inte jag.
Nej.
Men det tror jag absolut. Sen har de akademier kanske bättre förutsättningar i unga åldrar. Framförallt i Stockholm finns ju inte, alltså, så som vissa lag tränar. Det är ju så, det är 8 lag på en 11-mannaplan liksom. Mm. Du får en fjärdedels, du får ett hörn liksom. Mm. Hur ska du bedriva en bra idrottsverksamhet? Nej. Det går ju liksom inte.
Mm. Mm. Ja, du, det blev ju ganska så här snabb transformation för dig liksom, från att ta tröjan i Djurgården när du då hade börjat satsningen. Mm. Sen spelade inte du mycket innan de får upp ögonen för dig borta i England.
Nej.
Jag var spelade i Stockholmsfotbollen då också, målvakt, och alla blev så här, wow, shit, man hade ju koll på dig.
Ja, du var ute på Kaknäs några gånger.
Ja, exakt. Ja. Tyvärr. Ja. och man har ju koll på dig och sen blev det ju snack om, för det blev en målvaktshärva runt er där, för att både du och Isak lämnade relativt närtid. Mm. Och då blev det den här tomrum, ni hade ju ingen som drog. Isak såg en del, ja men där finns det nog ett sälj, och du pratades om det innan. Ja. Men för dig var det inte det. Nej. Och alla blev väldigt chockade.
Ja.
Hur var det för dig när det var liksom när det kom upp att Arsenal, de är sugna?
Nej, men det var ju självklart overkligt. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Liksom precis som du sa, så var det inte, jag hade inte gjort många matcher. Men de hade ju följt mig sedan Superettan året innan, eller 2 år innan, jag spelade 29 av 30 matcher. Dembo fick spela den sista matchen i Superettan. Då var vi redan klara att gå upp till Allsvenskan. Så de har haft koll på mig Och sett att jag inte varit skadad. Jag har inte, alltså...
Bara stopp där. Hur hårt slag var det? För då tog Djurgården in Isaksson första året. Det var 0-1 va? De tog in Isaksson.
Ja,
det måste vara en liten smäll för dig då. Gjort det så bra i Superettan. Djurgården var ju heta redan. De gjorde ju en otrolig säsong i Superettan med dig i mål. Och så tar man hem Isaksson som var ju väldigt omtalad då efter en misslyckad
från Juventus.
Juventus. Men han hade ju redan visat sig i Trelleborg innan att det här var ju det stora målvaktsämnet. Mm. Och det blev ju väldigt bra för honom sen också. Men om du börjar med det, var det en smäll eller?
Jag har varit så jäkla nöjd att få spela i Allsvenskan.
Du och Stefan Bergtoft typ.
Ja, ungefär.
Precis.
Jo, men han är precis. Han var ju från alltså Solna, Sumpanhållet. Ja, men jag skriver på. Och jag var lite likadan. Liksom. Han jobbade också, Stefan, med ungdomar och sådär. Så att det var... För mig var det inte så ett hårt slag, utan det var mer att... Jag tror att det hjälpte mig också att ta nästa kliv. På samma sätt som jag hjälpte Isaksson att ta nästa kliv. Alltså, det är så jag ser på det. Ställer man den frågan till Andreas kanske han har ett helt annat svar. Men för mig var
stoppklossen,
jag...
Rami.
Ja, exakt. Nej, men sen tror jag att det stack absolut i ögonen. Isak är ju en fantastisk människa, men tävlingsmänniska ut i det, fingerspetsarna. Liksom. Så att jag tror att min flytt till Arsenal, den tror jag... tog lite på honom faktiskt. Vi konkurrerade ju, det var ju inte grym stämning hade vi och vi stöttade varandra på träningar. Men det var på något sätt allt hårt slit som man har gjort i bakgrunden av Andreas fick jag betalt för.
Sen blir det ju, du kommer ju till ett ja, men ett lag som är faktiskt helt overkligt. Och under alla år jag har kollat på fotboll så är det typ det Arsenal som har under Wenger under den här perioden som kanske har imponerat mest på mig. Dels att det var kul att se er spela fotboll. Men framförallt sen är jag väldigt svag för det fysiska spelet. Alltså att, och det hade ni också. Ni hade liksom alla delar utav spelet. Hur fan var det att vara i den miljön med alla de här... du pratade om vinnarskalle lite grann på Isaksson. Mm. Men där har Bergkamp, Petit, Vera, Henri. Ljungberg, Henri, Pires. Alltså det är rätt mycket bra spelare.
Men det är som du säger, jag tror vi hade en jäkligt bra mix. Fysiska spelare med Vera, Sol Campbell, Martin Keon och så hade vi de här tekniska snabba killarna och så Henri på topp och Bergkamp som satte dit bollarna liksom, och Kanu. Så att det var ju samma, jag ska inte säga att det är samma, men när jag gick till Djurgården liksom, det var skitkul att komma dit, tagit nästa steg. Sen har jag, tror jag, anpassat mig på både gott och ont. Kom till Arsenal och anpassade mig väldigt fort. Vart omtyckt där. Det var väldigt lätt, vi gick ju väldigt bra då.
Ja, ni vann
så
väl
det var alla, väldigt lätt att komma in i det. Hade också en bra dialog med David Seaman och Stuart Taylor som var tredje målvakt. Så att de miljöerna har ju funkat väldigt bra. Och då får du ju resultaten också. Sen i efterhand, som nu, förra helgen blev vi Invincible Day igen då när City torskade. Så att det sitter där fortfarande liksom. Ja. Så att, och det är nu i efterhand man inser, när man väl är där och då, då är du inne i den där bubblan liksom. Ja, nästa match, nästa vinst.
Men också där, apropå målvakter då, om vi ska nörda ner oss då. Jag var ju också slips och Stuart Taylor pratade så oerhört mycket om som the next one. Att han skulle bli den nästa stormålvakten. Vad hände där egentligen? För han hade ju kvaliteter.
Jo, jag tror att vi tränade ihop i 2 års tid. David Seaman satte ribban liksom. Och det var inte, han var ju på dekis liksom. Han var på väg neråt i sin karriär. Träningarna var inte så tempofyllda. Det var så här ut, köra lite och sen var vi klara. Och är du en ung målvakt och inte har det tempot i kroppen på träningarna så är det svårt att utveckla dig. David Seaman har rutinen och erfarenheten. Men är du en ung keeper, kolla lite Andreas Isaksson efter VM 2002 när han kom tillbaks. Han var inte i form för att han var tredje målvakt där och inte tränat ordentligt. Då var landslaget så. Idag är det inte så. Idag tränar man ju tufft med de som inte spelar. Men då var det så. Han kom tillbaka till oss och var inte i form. Gjorde lite mindre bra matcher. Det var ju så jag fick chansen.
Ja.
Lite så har det varit med Stuart Taylor i 2-3 års tid.
Ja.
Och det är det som har gjort att han, som jag tror liksom, att han inte tagit det steget. På grund av att han har hela tiden varit andra slipsen i alla lag egentligen som han har spelat. Han har ju men enormt lång karriär men spelar väldigt lite.
Men det som blir sjukt nu, du sitter hemma i soffan och kollar på ett magiskt VM 2002 som var, ja men det var ju coolt på många sätt och vis. Du får proffskontrakt med Arsenal. Och sen går det ganska snabbt. Simon går ju sönder så får du chansen att spela. Jag tror att det är Champions League-matcher och sen så går det lite grann i ligan. Men kliva in där, alltså, det går ju snabbt. Det är ju det är inte lång tid liksom, från du går in i skarpt läge. Hur, alltså, hur kändes det? Kände du att du är redo för det här? Alltså, eller vad...
Jo, men jag var i min livsform liksom. Även i Djurgården, jag tränade, jag var ju enormt stark.
Men även tänker skall...
Ja, men den har jag alltid haft med. Alltså, jag har alltid haft distans till fotbollen liksom. Men sen fick jag en mjuk start skulle jag vilja påstå. Även om det var premiär i Champions League och hålla nollan. Men då sa tränaren veckan innan, Rami, jag ger dig den här matchen. Mot PSV på Highbury.
Är det Arsene som kommer fram och säger det? Mäktigt. Säger det.
Ja, och då hinner jag förbereda mig liksom att jag ska spela, tränar och bra på veckan med tilltänkta elvan liksom. Och då var det ju så att då var vi redan klara för andra rundan.
Right.
För då var det 4 lag i första rundan, 2 går vidare. Och då var vi redan klara. PSV hade ju något att spela för. Så att vi visste att det skulle bli en tuff match liksom. Det svåra där är att han luftade ju andra spelare också. Så att det blir alltid svårt när du inte har den tilltänkta starttien och sen en målvakt i mål. Nu var det ju
Zigan.
Ja, Oleg Glushny. Så du hade Stefanovs tror jag också spelade.
Skakig.
Ja.
Nej, men vad hette han då? Francis Jefferson?
Ja, Francis Jefferson. Ja.
Everton.
Ja. Everton som de köpte för
mycket pengar. Som inte blev så bra.
Nej, som inte heller blev så bra. Nej. Men det var ju den svåra biten med en sån match. Komma in, nu ska jag visa och så är det inte vi så jäkla samspelt. De möter ett PSV som har väldigt mycket att spela för. Och Kolotori utvisar efter 10 minuter. 2 gula. Klar. Så den var tuff. Men vi höll nollan.
Och sen fick du ju North London Derby också. Mm. När Henri gör det här galna målet. När han bara gick rakt igenom. Men jag vet inte, jag är ju inte målvakt. Men gick det att ta in någonstans när man står där? Vad fan är det som händer?
Nej,
man är så fokuserad.
Ja, liksom, man är så in i det.
Men nervositeten, för så, oavsett om det är en direktsändning och man ska liksom ut så, om man gör det för första gången så får man upp en, man är inte trygg i med allting som ska hända runt omkring. Alltså det tar ju ett tag innan man hittar sina rutiner och någonstans att vara målvakt är ju känna lugnet i det hela. Hur var, alltså, det är ju klart att det måste ha varit en anspänning att kliva ut på Highbury eller med alla de här.
Men lugnet kom från medspelarna. Det var mycket, det smittar av sig. Ta ett rum här, liksom, märker vi att någon av oss är jättenervös, då blir det lätt så här, hur ska jag ställa mig till det? Liksom? Men är alla jäkligt komfortabla i sin zon liksom allt, då blir du också det. Tränaren har en jättestor roll i det också. Alla spelare förstår ju att det är den matchen man ska vinna liksom. Tottenham hemma och borta. Men det var, förberedelserna var de samma, allt var detsamma, det var ingen skillnad. Och sen det som han är jäkligt smart med, det är att kollar man min resa fram till den matchen, då är det så här, okej. Jag har varit suttit på bänken x antal matcher. Så jag vet hur rutinerna är. Allting. Det är inte så att jag kommer in, skriver på, spelar matchen i 3 dagar. Mm. Utan jag får spela en betydelselös Champions League-match. Alltså, allting gick by the book. Mm. Så att det var inte som Roma borta var inte så. Då var det så här, 2 timmar innan visste jag att jag skulle spela. Det var ju som 2 vitt skilda saker.
Men du, den här att gå igenom en säsong utan att torska.
Mm.
Vad ger det med ett lag? Vad händer med en klubb?
Det ser vi ju nu efterhand. Alltså, det är ikoner allihopa där som var framförallt startelvan. Men för mig blev det ju inte bra. För klubben var det ju jättebra. Men för mig personligen så var det ju, det gjorde att jag inte kunde spela mer. Så det var ju lite speciella
känslor. Utveckla det gärna för de som inte...
Nej, men vi var ju klara. Vi hade ju vunnit ligan när det var 4-5 matcher kvar i Premier League. Och pratade med tränaren där i mars-april. någon gång, hur ser du på min kontraktsförlängning liksom? Ja, han bara, men jag har inte sett dig spela dem, du har inte spelat A-lagsfotboll. B-laget hade jag spelat x antal matcher liksom.
För du hade ju en skada också, ja, innan, bröt benet på träning eller?
Ja, jag bröt benet, ja, vad och skenben gick av. Så att jag var ju borta ett år nästan. Så att han sa, Rami, jag vill gå den här, testa att gå den här säsongen utan att förlora. Och då kan jag inte byta ut Jens Lehmann.
Nej.
Och det förstår jag. Jag skulle inte gjort det heller som tränare. Liksom. Nej, men jag vill se om jag ska förlänga med honom. För det här är någonting som aldrig har hänt. Så att jag förstår. Jag köper det till 100% förklaringen liksom. Men det var ju till min nackdel, om man nu ser så.
Mm.
Sen vet jag inte hur det hade varit om man hade fått chansen och så hade vi torskat den matchen.
Nej, exakt.
Det hade ju varit jobbigt.
Liksom. Men blev det någon snack om det internt? Alltså, ju närmare ni kom slutet och var obesegrade, blev det liksom en grej då? Att nu är det vi ska inte förlora?
Jag tror det blev mer för tränaren än för oss. Han var nog mer, och jag kommer ihåg den våren så himla väl, för att vi hade sjukt spelschema. Och det var ju det som kostade oss Champions League och FA-cupen. Men det var det ju värt liksom. Men vi mötte ju lagen, alltså vi mötte Chelsea 2 gånger, United 2 gånger, och mitt i det så, alltså, men när vi förlorade mot dem, då var det i Champions League semi och kvarten tror jag. Så att, och FA-cupen var det United tror jag. Men i Premier League så vann vi mot dem här liksom. Så att, sen vet inte jag om det är en tillfällighet eller inte, men det kostade oss Champions League och FA-cupen. Men
hur högt anseende hade Fredrik Ljungberg i truppen?
Jättehögt.
Ja.
Det, och inte bara i truppen, jag tror generellt sett med hans image och allting.
Så, England var han svinstor. Ja,
det var ju precis i den vevan när han alltså körde han var, Calvin Klein-grejen. Ja. Så att han var ju gigantisk i London.
Jag hängde,
London,
eller, ja, liksom. Bodde delar, eller ja, jag bodde där borta.
Mm.
Och han var ju... Det var helt sjukt. Och då var det ju, för att sätta det i kontext, då hade du liksom The Boys från Manchester. Mm. Var ju liksom från början liksom de coola.
Mm.
Och då David Beckham som tar liksom lider. Och då är det utseende och Porsche, Spice och allt som var i det kölvattnet. Och sen var det ju faktiskt, om man ska ta på öarna, sen var det ju Fredrik.
Mm. Mm.
Det var han som var liksom modeikonen, den stora liksom... Ja, men hjälten, så att om du var i centrala London, tänkte på Leicester Square och allt möjligt. Där är stora jävla alltså bilder på Fredrik Ljungberg. Så att han var ju tapetserad i en världsstad. Så att där och då var ju han... Alltså,
det var hans peak, skulle man vilja säga. Liksom. Både fotbollsmässigt och...
Det var ju så häftigt med Wenger att så här, det United har varit framgångsrika var, det var ju mycket yttrar, det klassiska fotbollet med yttrar som kom runt på kanterna med Beckham som sula in den och Giggs kunde ju för sig gå åt båda håll. Men med Arsenal då, med Perez och Ljungberg som var lite mer inventerade, att liksom kunde kliva in centralt i banan. Och den tajmingen han alltid hade med Dennis Bergkamp var ju sanslöst.
Jag tror att nyckeln säger du där. Alltså Bergkamp. När han kom in 96 så var man så här, det var något konstigt i engelsk fotboll. Han liksom förde in någonting annat. Men sen blev han i min värld så blev han ju bättre och bättre för hela tiden. Och någonstans också personifierade det som var ni. Alltså han stod med det eleganta och kunde göra det. Men okej, om ni vill spela tough, han är up for it. Alltså det smällde nog jävligt. Så han var ju ful i det fula.
Jo.
Och briljant i det tekniska.
Genialisk.
Mm. Ja, alltså det var ju en av de bästa fotbollsspelarna. Och för Ljungberg till exempel. Ljungberg är klart att han var skitbra.
Mm.
Och han hade ju tajmingen i löpningarna. Ja. Men egentligen var det ju också bara för dem som sprang. Så kom ju bollen. Alltså det var ju enormt.
Det har jag sagt hela tiden. Jag tror att Bergkamp var en sån spelare som gjorde alla bättre.
Mm.
Alltså han gjorde ju Henri hade inte haft en sån här karriär om inte han hade spelat med Bergkamp. Samma med Fredrik liksom.
Mm.
Så att det är ju som du säger, och jag spelade i topp med honom någon träning, eftersom vi var 3 keeprar liksom. Så bra.
Och du var bra.
Men jag var bra topp liksom. Och mötte då Sol Campbell, Ashley Cole liksom. Du vet, det är som du säger, har lite hjärna och vet hur du ska springa så får du bollen liksom. Du gör inte de där löpningarna i onödan liksom.
Men hur logistiskt bökigt var det med hans flygrädsla?
Nej, det var inte så farligt. Alltså absolut. Champions League-matcherna
fast det var ju roligt inte att höra. Vi ska åka på det här sättet. Och Bergkamp kommer åka så här ner till Champions
League-matcherna. Borta, de långa borta.
Ja,
va? Då var han tunnen, va?
Ja, om det var nära liksom. Ja. Men, och samma i England så åkte han ofta med materialarna. De tog ju... Det var alltid en buss som gick med allt material. Och han åkte ju med dem. Och han hade en jäkla bra... alltså det var ju viktigt också för att man får inte, alltså Vic Akers och Paul Akers, det var de som var kitmans då, far och son. De hade ju en jättebra relation med Dennis.
Ja.
Och det är också ganska viktigt kanske när du ska göra de här bussresorna. Så att sådana grejer.
Retar ni någonting honom för det här?
Nej.
Eller utan, vågar man inte det?
Nej, det gjorde man väl inte, utan jag, det var ju så här, man åkte dagen innan match till exempel, då hade du ett papper på dörren, de här ska med i truppen. Sen åker du hem. Sen tänker du inte på det. Sen kommer du eller om du ska med flyget liksom, som är, du säger att det är borta match, du tränar, lappen står på dörren, de här ska med, du har med ditt pass liksom, så ja, så sticker du liksom. Vissa sticker hem och vissa drar till match. Så du har inte det, du vet ju inte innan liksom.
Nej.
Så att man vet ju knappt vilka som är med. Du kollar av, mitt namn är på listan och jag ska resa idag. Du vet ju inte om du ska resa eller inte. Liksom.
Det är så, det här är så sjukt. Du namedroppar ju människor som man blir så sugen på. Jens Lehmann. Det finns ju så mycket stories om honom. Bland annat när han gick till Tyskland sen. Och tog helikopter till träningarna. Och så var någon granne som började tjafsa om att det var jobbigt med helikoptern. Och han kunde inte bry sig mindre. Så han ger ju ett ganska så här osympatiskt intryck.
Jo,
så.
Jag förstår det.
Men jag har hört att han inte är så osympatisk som när man lär känna honom.
Absolut inte. Och det är det som är, han är ju verkligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså han, det du säger, det är ju exakt så det är liksom. Samtidigt som jag sprang på i London här med min son. Vi stod och snackade en kvart 20 minuter. Jag känner att krama varandra och varit hemma hos honom och käka middag. Och, skittrevlig. Sen är det träning dagen efter. Då är det så här, fuck off. Du vet, då spyr han kalla över en liksom. Man bara, vad fan hände?
Jag älskar men du vet,
och det jag gillar med honom, det är att han är så mot alla. Alltså inte de här juniorerna bara, som många du vet, som ska leka Allan Ballan och ja, nu ska jag sätta dit mig. Han var ju det mot Sol Campbell, mot Henri, alltså han sket i vilket. Och det får man ge ändå, då har man ryggrad liksom.
Och hur, men du menar att han var trevlig då när man klev av träningen?
Ja, så då var det. Och sen var han jäkligt professionell. Det gick ju inte ifrågasätta det. Nej. Alltså han var ju en robot. Han missade ju inte en match. Alltså den säsongen. Han spelade ju alla FA Cup-matcher. Alla Champions League-matcher och alla Premier League. Alltså varenda minut.
Du bara, tack för det.
Ja. Nej, men Graham Stack kom ju in då istället för Stuart Taylor.
Ja.
Och han satt ju på bänken och inte gjort en minut liksom.
Nej.
Ett helt år. Sen satt jag också på våren där, satt jag på bänken då.
Ja, otroligt. Ja. Men och hur, för man pratar ju om att Wenger gillar liksom lite mer intellektuellt. Och du vet,
professor.
Ja. Hur gick det med en Lehmann som står och svär och det är fuck off och...
Nej, men det funkar.
De liksom. Funkar det.
Ja, de funkar bra ihop. Det var, alltså alla visste att det är the boss liksom. Det finns inget annat liksom. Och det spelar ingen roll vem det är. Om det är Vera, Henri, det är han som bestämmer liksom. Det är en klar distans liksom. Sen var ju Vera kapten, så de snackar ju mer med varandra liksom.
Det var ju spännande när man var där uppe och jag höll ju på något år senare med en tv här, Blågröna drömmar, och hängde med Kristoffer Olsson uppe på nya träningsanläggningen där uppe. Som är helt enorm. Och just nördigheten runt det Wenger liksom satte in place med att mattan som ligger där är exakt samma matta som är på Highbury och numera då på Emirates. Så det klipps på samma sätt. Och han var inne och peta på allt liksom med men hur ska det se ut med häckar och blommor och hur ni ska sitta och alltihopa. Hur var det att verka i den miljön jämfört med allting du har liksom sett innan och efter? För det känns som
från barackerna på Karlsson.
Alltså det måste varit att komma till något himmelrike och uppleva det här.
Ja, men det var det. Och sen är det mycket hur man tar det. Hur man accepterar. Antingen så blir det så. Men man tackar ju ödmjukast liksom. Och samma med restaurangen. Maten man fick där var ju fantastisk. Det var ju som att gå in på en Michelin-krog här liksom. Så att allt det där, och det sa jag till tränaren, för jag var på lån i West Ham en månad. Då spelade de Championship, men det var ju som dag och natt. Och då är det ändå West Ham. Mm. Nej, det var sån jäkla skillnad. Och det förklarar jag för mig. Alltså, nu förstår man. Alla spelare i den här truppen skulle behöva gå iväg för att se vad vi har. Alltså för att uppskatta
det man
har.
Där kan jag tänka mig. Så här, man ibland är på spelare som inte får speltid. Mm. De bänkar hela tiden. Det kan vara en målvakt som är andra målvakt. Eller någon annan som inte tar plats i laget. I de här storklubbarna man tjatar på. Men man måste iväg för att få speltid. De har det ju ganska bra, eller hur? Ja, alltså, det är en helt otrolig miljö de verkar i. De tjänar väldigt mycket pengar. De måste gå ner i lön.
Ja, men får så glömma, vi pratade om innan. Liksom. Ska han gå till någon, till Nottingham eller vad det nu kan vara? Och så har man, nu har jag i och för sig hört att United måste uppa sin Carrington, att de ligger lite efter. Ja. Men det är klart att det är bra.
Victor Nilsson Lindelöf.
Samma sak där.
Ja, han har ju en drömsituation. Alltså, så här, han får ju en del speltid. Inte, han har ju spelat väldigt mycket historiskt i United, men just nu lite tuffare. Men varför ska han dra?
Mm.
Nej, ser man det till miljömässigt så är det ju no-brainer liksom. Då ska han vara kvar liksom. Men sen är det här just att du vill spela. Du vill, du har kanske ett VM som stundar, du har ett EM. Det är de aspekterna också som du måste ha med i den här potten sen, vad du ska göra liksom.
Men du var nästan, var ju alltid väldigt lojal i att kunna fejsa en andra position och liksom inte haft det här att jag måste spela eller vill spela. Hur resonerar du kring dig själv runt det?
Jag tror det var på både gott och ont. Jag tror jag var en fantastisk lagspelare på grund av det. Tränarna älskade mig på grund av det. Jag var aldrig till besvär. Sen kan väl jag också i efterhand känna att undra vad som hade hänt om man hade varit lite mer grisig liksom. Hade man fått spela lite mer matcher någonstans här och där liksom. Eller hade jag skjutit mig själv i foten. Men jag kan inte ändra min personlighet. Alltså, jag är den jag är. Och det är den som har tagit mig dit jag är.
Men vi kanske, alltså, du berättade att du väljer elitsatsen nu i 18 års ålder. Och jag är nyfiken på det här. Om man har varit ett underbarn sedan man var 6-7. Och sen så är man i den här typen av miljöer hela vägen. Det är folk som tror på en. Det är folk som berättar att man är den stora stjärnan. Alltså, har du sett folk förstöras i den där miljön också?
Ja, jag tycker att en som hade det tufft var Jermaine Pennant till exempel. Han hade det tufft hos oss. Fick sina chanser. Tog dem inte riktigt. Var med om en hel del utanför plan. Sen fick han en andra chans om det var Everton eller Liverpool.
Liverpool.
Samma sak. Alltså, vissa klarar av att ta den. Ta en sån som Henri och de här som har spelat i Frankrike, Paris. De har ju vuxit upp med, de vet ju ingenting annat. Och egentligen så är det väl de flesta. Fredrik är väl den som har ganska snar liksom mig, liksom om man ser den svenska modellen. Men alla andra, Bergkamp, de har ju bara haft fotboll sedan de var små. Så att Det för mig var väl, jag hade väl lättare att kunna acceptera att jag spelade andra fiolen. Men jag hade nog tyckt det var svårt om jag hade spelat ordinarie en längre period.
Och bli petad.
Och bli petad, liksom.
Det är rätt intressant det här med ödmjukheten. Det känns ju som att Wenger har svenska ganska högt upp på sin lista. Alltså jag tänker att han tog ju Ljungberg från han var ju bäst i allsvenskan. Halmstad gjorde den här matchen på Råsunda. Men det var ändå ett stort seger och inte Arsenal som jagade titlar. Han tar in dig ganska liksom oprövad från Djurgården. Sen tar han ju faktiskt Kim Källström också lite senare i karriären från Spartak Moskva. Åkte ju på en tråkig ryggskada vad han gjorde, men det var också från en lägre hylla. Han måste liksom uppskatta
det. Tror jag, han uppskattar nog av er. Sen Kim har ju spelat i Lyon innan, så han har ju bra koll på franska ligan liksom, så att han vet ju vad han har gjort. Om man nu ser meritmässigt så visste han vad han fick av Kim.
Sebbe och Koffe också.
Ja, Sebbe var ju där ungdomsåren. Han var ju där, Sebbe var ju där tidigt liksom.
Du var ju där när båda var där, eller
hur? Ja, fast Sebbe var med juniorerna då. Han var fortfarande en liten skruvare.
Senare, vad dum jag.
Ja, men inte så mycket. Väl.
Vad sa du?
Jo, det är det. Han är ju född 95. Så 05 var ja, men precis. Jag bara tänker vilka år man var där och gjorde den här serien. Men det var ju senare såklart. Cool. Du, det jag tycker är konstigt lite grann, det är ju det här med att man kollar din karriär, vad du har varit med om, din erfarenhet och allt. Och konstaterar att du är nästan helt utanför fotbollen. Hur kommer det sig?
Nej, men jag har inte, alltså, jag tror man måste om du ska fortsätta med fotboll efter du har slutat och allt det där, då måste du brinna för det och leva fotboll. Jag har ju fått erbjudanden om målvaktstränare här och där. Men om jag inte kan ge 100 och brinner för det, då är det ingen som tjänar på det liksom.
Så. Var får du de här kickarna från då, som du fick under fotbollskarriären? Nu är du full transparens, du är inte purung. Nej. Så det har ju gått några år sedan du slutade spela fotboll. Mm. Men hur var den? För man hör ju ganska många som säger så att de slutar med elitfotbollen. Mm. Och sen så är det, när lamporna slocknar så blir det liksom ett vakuum. Mm. Hur fyllde du det?
Jobba. Det var inte svårare än så. Jag insåg att när karriären började ta slut att... Jag ville prova nya saker. Jag var inom finans i 4-5 år. Gjorde investeringar med väldigt kunnigt folk. Tyckte det var jättekul. Sen ville jag prova något nytt. Så då startade jag mitt eget som jag håller på med idag.
Mm. Som blev uppmärksammad i engelsk media. Mm,
faktiskt.
Rami Fresh. Mm, berätta, Rami Fresh. Vad är det för något?
Nej, men jag hade ju min pappa i Egypten och jag har min pappas sida i Egypten och spelat fotboll i Egypten och vet hur den kulturen fungerar. Och jag ville hitta någonting, några synergier. Vad kan jag göra som har med Egypten och Sverige att göra? Så jag drog den pitchen, får man väl säga, till ICA. Började med de största liksom.
Mm, såklart. Hybrisen från Arsenal.
Ja, exakt. Nej, men jag kunde ingenting om branschen när jag började. Utan det var lite av ett bananskal liksom. Jag kunde ha tagit någonting annat, helt annat från Egypten liksom. Men jag ville ha kopplingen med Egypten. För jag insåg att där finns det något att göra. Och jag hade han som ägde fotbollsklubben jag spelade i Egypten, väldigt förmögen man, hans son känner jag. Och hans kusin i sin tur äger en odling i Egypten. Så han bara, kom kolla liksom hur det funkar. Mm. Och de visar mig salladslök och de visar mig det ena och andra. Jag bara, aha, ja. Det är ungefär det jag går och handlar i butiken. Liksom. Mm. Mer än så visste jag inte om det. Men sen har det vuxit. Den tanken och... Och så gick jag till ICA och sa, men jag kan få fram det bästa här från Egypten till er. Liksom, jag har jättebra känningar där nere. Och jag kan ta fram det här. De har nu sakta lite så här. Fokusera på en, två grejer. Och gör dem jäkligt bra. Så får vi se liksom. Vi börjar så. Så de har ju hjälpt mig enormt mycket. Så de sa, okej, Rami, vi kan testa sötpotatis. Jag bara, okej. Åka ner, gör min research, kolla vilka som har de bästa sötpotatisarna, hur det funkar och lär mig den produkten. För det är en vetskap liksom med pesticider, tester, du ska ha certifikat och allt sånt där. Och frakt ska vi inte prata
om. Nej, det har ökat lite kostnad.
Ja, väldigt mycket. Ja. Och det är sådana saker som är en utmaning för mig. Det har ju med fotboll, gör jag något så gör jag 100%. Alltså jag jobbar 7 dagar i veckan. För att i Egypten man ledig fredag, lördag. Och här är man ledig lördag, söndag. Och så jobbar man söndagar i Egypten. Så att det är någonting varje dag liksom. Så att, sen är det inte 8 timmars pass varje dag. Men det krävs en hel del.
Du är ändå gammal målvakt.
Exakt. Men jag är inte van med röda dagar, midsommar, hit och dit liksom. Så att det där har man ju aldrig levt i.
Kröp i benet på julafton.
Ja, precis. Ja. 24. Så att, nej, men för mig har det aldrig varit så här heligt på något sätt som det är för väldigt många. Så att,
Martin King, Merry Christmas.
Merry Christmas.
Men även i den här branschen kliver in sent i livet och bara...
Dominerar
branschen. Och svida på den övriga sötpotatisbranschen.
Man ringer upp ICA. Jag vet inte hur mötet gick till, men ja, det Rami Shaban här. Mm. Det är lättare att få till ett sånt möte.
Jo, det är det.
Än och David Fjellinger.
Jo, men sen tror jag också att... Nej, men de ser
då är det klick.
De ser nog att fan, Rami har koll på Egypten. Ja, så jag är deras... Man skulle säga så här att jag är deras ögon och öron i Egypten. Ja. Kan den kulturen. De vill inte hålla på med de här inshallah och så blir ingenting liksom. Så att det är såna grejer.
Så du menar att jag har en ingång på ICA om jag får lite bättre koll på Eritrea.
Ja.
Nu har jag liksom inte riktigt bra koll på. Kanske teffmjöl skicka upp det.
Men det är såna saker. Sen har ju det bara vuxit liksom. Och jag har försökt utveckla det. Jag har sett, okej, men vi kan göra så här. Så vi har ju ett enormt samarbete. Mm. Alltså, men om jag tar det så här, det är mycket mer miljövänligt och det är bra för miljön och det är mer kostnadseffektivt. Så att jag tror att jag tänker lite utanför boxen mot de här vanliga inköparna. Ja, men jag har det här, salladslök, 14 spänn kartongen liksom. Klick. Du vet, jag är mer, vi går och tar en kaffe där. Vi bara, men ska vi testa göra så här? Det kanske vi provar liksom. Mm. Men då måste du, som jag hade med Vattenfall, du måste ha en väldigt förstående kund. Och lite där är vi liksom. Att, och i fotbollen gick det ju ganska bra.
Så, men av det du berättar låter det som att du har haft en enorm fördel att du hade att du har provat på att jobba innan att du kom in sent. Om jag jämför återigen med folk som har börjat tidigt. Du måste landa mycket mjukare efter karriären på pappret i alla fall. Jämfört med folk som inte har jobbat, som inte har gjort lumpen, som inte har varit i den här resan i djupten innan och sånt där.
Ja, men det tror jag absolut. Jag tyckte det var skitkul att jobba på Vattenfall. Sitta där på kontor och hjälpa dem med IT-grejer och sådär. Sen var det väl mer fysiska grejer än just det tekniska. Det var, och nu med Rami Fresh så handlar det mycket om att utveckla. Och sen, för mig handlar det inte om att kränga grejer. Alltså, och det tror jag också, det handlar inte om att jag kan sälja en container till. Liksom. Utan för mig handlar det om att, fan, han är nöjd med det här. Mm. Det kommer från Egypten. Jag har sett sötpotatisen själv, eller druvorna för den delen. Så att, och sen har de varit nöjda. Så säger man, men Rami, ska vi prova växter? Ja, så jag har testat lite växter till dem och de var supernöjda. Så att, jag skulle inte mäkta med att ha 20 produkter. Det hinner inte jag med. Och det, alltså, för mig handlar det om att det här är bättre marginaler på. Jag tar in det. Nej, det är inte så jäkla viktigt för mig idag. Utan det handlar om att lära mig i branschen hur det funkar. Vem man kan lita på och inte lita på. För det är ju ofta när det kommer, som jag har hört stories, att det är mycket, går man ner lite i de här, inte de här stora bjässarna liksom. Det är mycket, man får inte trampa någon annan på tårna liksom. Jag säljer till de här, så jag ska inte säga kartellliknande, men det är...
Ja. Lehman Fresh kommer du ta.
Ja, exakt, precis. Tyskt.
Du, innan vi släpper dig, jag säger två grejer. Ett, skulle jag gärna vilja att du kom tillbaka och prata om egyptisk fotboll någon gång. Och supporterkultur och allt som händer där nere. Det är ju, får man säga, ganska vilt.
Ja, det är det.
Runt hela. Avslutningsvis, vem är världens bästa målvakt?
Bra fråga. Jag har inte så där jättebra koll på alla. Nej. Faktiskt. Jag har alltid haft en förkärlek till Oblak. I Atletico Madrid. Han har aldrig fått en upprättelse. Så jag brukar säga Oblak faktiskt. Sen vet inte jag vad han har gjort i år.
Nej, men han är bra. Sen vet jag inte exakt. Det är väl inte samma höjd som för 2-3 år sedan. Nej. På honom. Det har väl gått ner lite grann. Men jag gläder mig att du väljer en old school målvakt. Ja. Som inte är den här moderna typen.
Nej, som Liverpool och City.
Alla ska bättre med fötterna än rädda bollar. Jo. Nu är de två väldigt bra målvakter.
Absolut.
Men,
vi är väl överens om vem vi tycker är bäst. Alisson.
Ja, det är världens bästa målvakt tycker jag, just nu. Men det finns många bra,
väldigt många bra.
Just nu. Ja. Men ingen som verkligen så här, på en egen nivå sticker ut.
Men är de inte lite mer ojämna än vad de var förut?
Jag tror att det blir...
Eller? För det blir så av spelet som du säger. Ja, det är mycket mer spel med fötterna, det blir nog felpass och, sen de här, och allt ska spelas.
Tänk mycket krav på dem.
Ja, exakt.
Inte bara det också, att risken upplever jag ökat bakifrån. Alltså, hur många gånger passar du ut dem? Nu fick de inte ta den in i straffområdet. Men att börja kort och bara sparka höjd med målområdslinjen ut till sidan och börja bygga spel där. Det gjorde man inte speciellt ofta, utan det var ju lyftaren längre.
Det var ju Valdes och Barcelona som började med det. Och Neuer i Tyskland.
Liksom. Ja, that's it. Men sen var man rätt skyddad. Nu är ju rätt många målvakter oskyddade. Ja. Dels att det kanske är lite mer naiva försvarsspel. Eller att försvarsspelarna inte är så bra som de du spelade med en gång i tiden.
De är nog mer fotbollstekniskt bra, men de tar försvarare. Större risk.
Ja. Och då blir det jobbiga situationer som dyker upp målvakter. Tusen tack för den här morgonen.
Tack för att jag fick komma.
Hälsa Wenger.
Från tvillingsjälen i Sverige. Som bara sitter och pratar. Cool, all right. Det här var ju väldigt dåligt för oss. Det är mig, Robin, att nu Jesper går runt och tror att han är en jävla Benga Light här.
Ja, men det... Alla ska ha sitt.
Vem vill ni vara? Buntas ihop med?
Ja, men... Okej, om man måste då få en tränare som du måste buntas ihop med.
Mm. Du är lite Olle Nordin, ska
nej,
jag säga.
Fy. Jo, det det. Nej, han, nej, det var inte det var den andra, ja. Nej, nej, men jag känner, jag hade gärna velat vara Mourinho.
Ja.
Alltså, dels så gillar, jag gillar ju sättet han spelar fotboll. Men sen så vore det ju, ja, men han ser ändå ut att ha ett bra liv. Mm. Inte lika nördig som Wenger.
Nej.
Wenger är ju fingrar på rätt många stökiga grejer runt fotbollen nu. Ändra regler och sådär. Mm. Och det är väldigt mycket in-character på Jesper Hoffman.
Får ta det med honom.
Ja. Så vem tar du?
Rydström.
All right. Mm. Mm. Nu jävlar, stäcker du ut hakan här.
Ja. Det är så jag ser ut.
Ja, just. Det var jätteroligt. Okay.
Ja,
det var... Ja, varför är du så dum mot dig själv?
Nej, men det...
Nej, jag tycker inte
får det jobba stämmer. På det man har.
Ja. All right. Tusen tack för den här morgonen. Imorgon är jag tillbaka.
Vi ska ringa upp Andreas Georgsson imorgon.
Ja,
vi har fått honom bekräftat.
Det står här. Andreas Georgsson är med imorgon. Bra. Apropå Kristallen så har man koll. Och vi drar igång klockan 7-9. Per Frykenbrant är här. Alltid på onsdagar.
Mm, det är bra.
Va?
Inte imorgon.
Inte imorgon. Nästan här imorgon heller.
Nej, du själv.
Jag är själv imorgon. Okej, det blir 2,5 timmar med mig bara. Ja, lycka till med det och lyssna. Hej!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.